Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 213 för vecka 11 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Hej.
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 Har ni haft en bra vecka?
Yes. Inget spännande att säga tror jag.
Nej.
Nej. Nej. Det var bra typ.
Ja, eftersom jag har småbarn så det här är ju den delen på året som det är väldigt mycket sjuka barn. Så att jag har vabbat nästan hela förra veckan, eller hela veckan.
Vad roligt för dig.
Ja, men annars har det inte hänt så mycket spännande här heller faktiskt.
Nej.
Men en god tanke kan föda en god handling som leder till en öppning så att ditt hjärta kan se fler möjligheter. Som Benny Rosenqvist brukar säga.
Ja.
Jag dagens säga, citat av Benny.
Vem är du och vad har du gjort av Frida?
Det var väl fint.
Ja, det var
innehållsrikt.
Ja, visst, absolut.
Men det lät inte som någonting som kunde komma från dig.
Jag är överraskad då och då.
Ja.
Med såna djupa uttalanden.
Ja, verkligen.
Precis.
Byråtavlan.
Äntligen.
Ja.
Alltså, tänka sig att någon bjöd över Alex i budgivningen, Alex Schulman, om den där tavlan och vann över honom för att sen skänka den till honom.
Eller så ljuger de bara, vilket också är en möjlighet.
Vem av dem?
Alex Schulman. Jag tror inte ett dugg på det här. Jag tror att det är han eller Sigge som har vunnit den. Och så gör de bara så här för att få uppmärksamhet, vilket ju funkar jättebra.
Ja, funkar jättebra, vi pratar om det.
Ja, och det står en massa tidningar och det är liksom.
Varför jag är lite besviken på våra fans däremot att de inte gjorde det här åt oss.
Ja,
om det nu är så att det var något fan bara som köpte den.
Ja. Ja, nej, men det är sant.
Fans det tycker bättre om dem.
Det kan ju mycket väl handla om PR, men och då är det väl kanske på det sättet kanske ganska billig PR.
Ja, jag menar, Alex Schulman är gift med ett av Sveriges största PR-genier. Liksom en av de största PR-bolagen driver hans fru. Ja. Det låter ju lite för bra för att säga att oj, det skulle vara något slags kompisgäng som bara crowdfundat ihop till den här tavlan. Det tror jag inte tog på.
Nej.
Du är så cynisk, Frida.
Japp. Nu är jag tillbaka igen efter ett tidigare citat. Ja.
Nu känner jag igen dig, tack.
Ja,
ja vad skönt. Ja, men då kör vi väl igång helt enkelt. Yes. Vi börjar med nyhetsronden. Och vi ska börja i Malaysia. där myndigheterna krävde att Disney skulle klippa bort en scen från nya Skönheten och odjuret, då denna scen visar två män som dansar med varandra, vilket tydligen är väldigt gay. Disney vägrade, som sig bör, och konstaterade att då får de väl strunta i att visa filmen. Så det är bra Disney, tycker jag. Jättebra faktiskt. Jag läste lite om det här på Reddit, och enligt en kille som kommenterade i alla fall den här nyheten, som, och han är från Malaysia, så är den här så att säga homoskräcken en liten myndighetsgrej i Malaysia, och enligt honom i alla fall så var det här inget som var speciellt stort hos befolkningen, men ja, det är en person som säger det, så man vet
inte. Jo, men det känns väl lite föga förvånande.
Nej, alltså befolkningen brukar vara ganska mycket mer tolerant än vad myndigheter brukar vara i sådana här länder.
Ja. Jag läste en artikel som kanske inte har så brett skeptiskt innehåll, men väldigt fascinerande. Det handlar om kinesiska bönder som bygger sina egna flygmaskiner. Mm-hmm. Flygplan, helikoptrar och liksom från skräp, mer eller mindre.
Det låter ju väldigt säkert.
Nej, och flera som har blivit helt invalidiserade.
Ja, det förvånar nog ingen, tror jag.
Och 2012 så var det någon som försökte Sugibin, ett annat, försökt flyga en self-made rotorcraft, alltså någon slags helikopter i sig då, typ. Kom upp till 5 kilometer. Nej, han skulle upp till 5 kilometer, men vid 4,8 kilometer så var han tvungen att avbryta när temperaturerna sjönk till minus 40 grader.
Aj!
Det är många som skadas och invalidiseras, men det är liksom, verkar vara en grej. Liksom. Ja. Det är jättemånga.
Jättekonstig grej.
Ja, verkligen. Ja, ja.
Ja, intressant. Det här ska jag läsa sen.
Ja, gör det. Vi ska gå vidare med någonting som är lite deprimerande. För nu har det visat sig att även Shaquille O'Neal, den världsberömda basketspelaren, tror att jorden är platt. Och det är alltså helt seriöst. Han vidhåller det väldigt kraftfullt. Och jag vet inte riktigt hur man ska se på den här förbannade jävla dumheten som tycks sprida sig.
När det kommer till jordens platthet eller rundhet, så är inte Shaquille O'Neal en av de auktoriteterna som jag ändå bryr mig om.
Nej, men han är en publik person som är otroligt berest. Och det är ju fascinerande att någon kan ha mer eller mindre i sitt levebröd att resa och flyga flygplan eller åka flygplan och fortfarande tro att jorden är platt. Det är helt otroligt.
Så
det är makalöst. Ja, man undrar ju hur, alltså, vilken nivå det krävs av förnekelse för att det här ska gå och hålla ihop. Men ja, intressant.
Ja, verkligen. På Chalmers tekniska högskola så hade de nyligen en skeptikervecka. Och som ni hör på namnet så går det ju förstås ut på att inte alls vara skeptisk, utan att prata om att Bibeln talar sanning, typ. Och ordföranden i Chalmers kristna grupp, som startar den här skeptikerveckan, han säger bland annat att tro, det är ju faktiskt inte bara en komponent när det gäller kristen tro, utan även när det gäller vetenskap, eller vetenskapstro, som han säger då.
Ja, en person som alltså inte vet alls hur det fungerar eller vad det handlar om.
Ja, men ändå intressant att det är så här, att som alla pluggar på Chalmers och skeptikervecka liksom.
Ja. Fler myndigheter då, för det är myndigheterna i Pakistan som har bett Facebook och Twitter om hjälp med att identifiera hädare. Facebook var inte så jättepigga på det här. Twitter har valt att inte kommentera hela affären, men man får väl hoppas för allas skull att de inte kommer med på sådana här förtryckarregimers krav.
Ja.
Och sist men inte minst då, det är forskare i Finland som ska studera någonting som är väldigt intressant, nämligen vaccinmotstånd. De vill veta mer om vad det grundar sig, vilka mekanismer som påverkar och så vidare. Och det är Jonas Sivele som är forskare vid Finlands folkhälsomyndighet som leder det här projektet. Och förhoppningsvis så får man fram resultat som kan bidra till att motverka den här epidemin, eller vad man ska kalla det.
Ja.
För det här är ju säkert alltså människor som har den här, alltså sån där vaccinationsmotstånd och så, det är ju säkerligen ungefär samma mekanismer som verkar hos samtliga. Alltså även om själen kan vara olika, så det krävs ju en, liksom en mindset, eller vad man ska säga, för att falla in i såna här saker. Så det är väl en bra grej att studera och se vad det beror på.
Absolut.
Kan man vaccinera mot det?
Ja, förmodligen. Kunskap kanske. Vi slänger oss in i diskussionsrunden och Frida, vi ska väl börja med en hälsobloggare, va?
Ja,
det låter spännande.
Australiensiska hälsobloggaren Bell Gibson. Hon post... Vad?
Nej, glöm det. Det låter för likt Mel Gibson bara. Det var bara... Jag vill inte lyssna så jättenoga så är det Mel Gibson.
Jaha, ja, det är sant. Ja,
ja. Okej, okay. Ja, jag får dementera. Det är inte Mel Gibson utan Bell Gibson. Mm. Så jag får förtydliga lite där. Hon påstod att hon hade en hjärntumör men att hon lyckats bota den med alternativa behandlingsmetoder. Mm. Som med glutenfri kost och ayurvedisk behandling.
Men vad bra, då kommer jag aldrig få...
Nej, verkligen. Mm. Verkligen. Ayurvedisk behandling, det är väl mest homeopati. Jag menar, vatten har du väl druckit då och då, så att du
jag borde dricka vatten mellan spriten.
Ja, men exakt.
Ja, nej, men hon profiterade ganska hårt på det här också. Hon skapade en mobilapp och en kokbok och allting sålde stort då, för att det här var ju helt fantastiskt. Tänk att man kan göra så. Men för knappt 2 år sedan så erkände Gibson att hon ljugit. Hon hade inte cancer. Mm. Och nu har hon dött.
Hon är inte ens en bloggare.
Ja, jo, det var väl den enda sanna biten. Men hon har dömts nu, det är det här som är lite intressant, för att ha vilselett allmänheten och riskerar miljonböter. Mm. Ja, det här tycker jag är jävligt intressant. Och domaren Deborah Mortimer, hon skriver så här i domen: Gibson spelade medvetet på den australiska allmänhetens uppriktiga vilja att hjälpa de mindre lyckligt lottade. Och domaren funderar även ifall det är så att Gibson själv kanske trodde att hon hade cancer och att hon inte bara var 100% bedragare, men att de ändå vill sätta ner foten mot sånt här beteende. Det är intressant, det finns väl inga liknande lagar i Sverige som man skulle kunna döma på, eller? Är det någon slags kvacksalverilag kanske?
Ja, det finns det, och så finns det ju, alltså, det finns ju bedrägerilagstiftning, så att jag menar, det borde väl gå. Det här är ju ganska uppenbart bedrägligt.
Ja, alltså just att man, det här att dömas för att ha vilselett allmänheten.
Ja.
Undrar om det är bedrägligt ska... beteende för dem.
Ja, kanske.
Möjligen det.
Men det är ju otroligt hur mycket skada en sån här person kan lyckas orsaka. Med tanke på att både kokboken och den här mobilappen blev extremt populära.
Ja.
Man vet ju inte vilka som har blivit offer i det här, det framkommer ju liksom inte.
Nej, och sen är det alltid det här också, att det finns ju alltid en svans efter såna här människor som kommer hävda säkerligen att hon har ju tvingats till att säga att hon inte hade cancer. För självklart hade hon cancer. Och...
Det är klart, det är läkemedelsindustrin säkert som har antingen köpt upp henne eller skrämt henne till tystnad kanske.
Förmodligen skrämt då, om man håller henne högt fortfarande så... Det är nog väldigt lätt hänt att falla in i. Jag menar, det är bara att se på hur många som hävdar till exempel att sådana som Darren Brown egentligen har mentala förmågor, alltså övernaturliga förmågor, och verkligen pratar med spöken men förnekar att de gör det. Och så här, att för det går liksom inte på något annat sätt. Ja. Men det är, sådana människor finns ju, och Det är nog ganska vanligt att man faller in i det, speciellt om man, för att, alltså det är det här vi brukar prata om, med att man vill helt enkelt inte känna sig lurad. Och då kan man nästan vilken lösning som helst för att man inte ska vara lurad är ju mer attraktiv än att man är lurad.
Tänk på det här som jag hörde om för några veckor sedan här med kognitiv dissonans, där man måste anpassa världen för att stämma in. När det kommer till ny information som man inte riktigt får ihop med sin bild utav sig själv, som man måste anpassa verkligheten för, för att få det gå ihop. De här människorna du pratar om, David, det kanske är samma som domaren här skriver: inte alla människor är rationella och förståndiga. Det är liksom samma människor som du pratar om.
Så syftar nog kanske mer på Gibson i det här fallet då. Just att hon skulle ha
för det kommer väl i
Men det känns ju så, det känns ändå, menar, det är klart att domaren kan förmildra det hela på det sättet, men det känns ändå som att det är så otroligt utstuderat att säga att man har en sån här allvarlig sjukdom, sån extremt allvarlig sjukdom, och sen råkar man fixa det med en kost som man helt plötsligt då kan skriva en kokbok om.
Ja, nej, jag tänker att domaren kanske menar att de människorna som hon bedrar.
Mm.
Alltså det finns människor där ute som inte är alltid så rationella eller förståndiga och kan luras av människor som är illvilliga. Så tolkade jag den.
Jag tänkte mest eftersom hon sa det i samband med det här att hon kan ha lurat sig själv till att hon hade, hon kan ha haft vanföreställningar om sitt hälsotillstånd och verkligen trodde att hon hade cancer. Men det, ja, oavsett så ska man bara se på den, det uttalandet med att hon hade vanföreställningar om sitt hälsotillstånd. Jag menar, ja, i så fall, hon var ju inte ens diagnostiserad, uppenbarligen.
Nej.
Och i det fallet så, jag menar, har hon själv diagnostiserat? Hur har hon kommit fram till att hon hade en hjärntumör då?
Nej, men precis. Det där är
intuition. Eller cancer i alla fall. Eller hjärntumör var det.
Man känner ju sånt där.
Ja, precis.
Hon har ju själv, ja, hon har ju själv sagt att det är inget av det hon har sagt är sant. Så att jag menar, hon erkänner ju att hon har ljugit.
Ja, och hon vet om att hon har ljugit. Så att jag menar,
ja, så att det är ju inte riktigt en vanföreställning på det sättet.
Nej, för att då är det också så här då, om hon kan säga i efterhand att hon, att hon ljög.
Ja.
Alltså, hur vet hon i så fall? Hon vet ju uppenbarligen att hon inte botades av det här som hon säger att hon botades av.
Ja, absolut.
Så att ur den synvinkeln så blir det ganska konstigt att säga att hon kanske hade vanföreställningar om sitt hälsotillstånd. Eftersom det är ganska uppenbart att hon inte hade det. För att hade hon haft det så hade hon ju inte liksom vetat i efterhand att det där hittade jag på.
Mm.
Så att, nej, det är en märklig historia. Men ändå jättebra att hon har dömts för det. Och man får väl hoppas på ett kännbart skadestånd då.
Mm. Jag undrar vad det var som gjorde att hon erkände till slut.
Mm.
Jag läst lite om att hon blev hårt granskad liksom, alla de medicinska påståenden som man hade gjort och sådär. Men jag vet inte exakt vad det var som gjorde att det tippade över.
Nej.
Det vore ju, det är ju intressant, för att det känns som, har man väl gått så där långt in i en lögn, vad kan då få en att faktiskt erkänna?
Mm.
För att jag menar, om hon bara hade fortsatt stå på sig så hade hon ju kanske haft kvar sin. Fast det är visserligen, om man har ett helt rättsfall emot sig så kanske det är bättre att bara erkänna.
Mm.
Ja.
Ja, det är svårt att säga vad som driver folk sådär. Men ja.
Mm.
Det är
ändå
som sagt bra att det kom fram.
Absolut. Det ska bli spännande att se också vad hon får i böter och sådär.
Ja, exakt. Ja, vad säger du, Henrik? Ska vi prata om heterosexualitet istället?
Ja, eller inte. Eller beror på hur man ser på det.
Ja.
Jag tog utifrån den här artikeln någonting om språk mer, hur vilken makt språk har. Jätteintressant artikel som jag började läsa på. Om det finns två ställen på internet som jag ska hålla mig borta från för att jag kommer bara försvinna och sen har det gått en vecka.
Mm.
Så är det BBC Future och så är det Red Shark News. Den senare handlar om videoteknik och sånt där. Men Futures ofta mycket intressanta artiklar, och den här handlar om liksom uppfinningen av heterosexualitet, om man säger så. Att innan 1800-talet så fanns inte heterosexualitet.
Okay.
Inte homosexualitet eller någon annan sexualitet heller, för den delen. Det fanns akter. Man kunde ha sex med personer av samma kön eller olika kön eller sådär. Men uttrycket heterosexualitet var också från början beskrivet som någonting lite perverst.
Mm.
En morbid sexuell passion för någon av samma kön.
Okej. Okay. Intressant.
Och det här har ändrats. På ungefär 1934 så börjar betydelsen av heterosexualitet betyda mer normal sexualitet.
Men där är det också precis som du säger, att det var alltså manifestation of sexual passion for one of the opposite sex. Så det är alltså fortfarande liksom beskrivning av själva
så här, handling snarare ja. Än läggning.
Ja.
Precis. Man bör man gå liksom längre tillbaka, om man tittar på Bibeln och sånt här exempelvis, så pratas det om prokreativ och icke-prokreativ sexuell handling.
Mm.
Att man fördömer homosexuella handlingar är samma, av samma anledning som man fördömer onani. Det är för att man spiller säden som skulle kunna bli ett värdefullt barn.
Mm.
Men inte egentligen, om jag förstår det hela rätt i den här artikeln då, själva att man har sex med någon av samma kön, alltså, eller känslor för. Det var inte liksom det viktiga, utan det var det att det inte blev barn utav det.
Mm.
Och man har även tidigare skilt på så här, sexuella akter från alltså, vi har en binaritet nu mellan homosexualitet och heterosexualitet. Sen vill jag ju påstå med många andra att det inte alls är binärt, utan det finns en skala då, men det finns en slags uppställning här som också då kom ganska nyligen om man ser på liksom en evolutionär skala. Men tidigare så såg man det också binärt som sex som leder till förökning och sex som inte leder till förökning. Varav den ena då kanske är mycket mer varierad och bredare än den andra. Och som då skulle vara heterosexualitet. Det är det här som vi ser som sex som sker i främst i ett monogamt förhållande med personer av olika kön som blir att det blir barn utav det. Men just hur som jag drar ut det här, hur liksom språket, att det är språket som styr på det här sättet.
Det är
för det var inte fel förut, det var inte konstigt. Det var, och man kunde skilja på en sexuell akt och en sexuell läggning pratade man inte om, utan man pratade om sexuella akter. Men läggningen fanns inte.
Det är jätteintressant.
Så helt plötsligt så dyker det upp, alltså någonstans 1868 med hela Oscar Wilde-grejen, så börjar man liksom se det som en sexuell läggning, som någonting man föds med eller någonting som man är. Medan det inte har varit innan.
Mm. Och det blir så konstigt, för nu är det så här, ja, nu ska man försöka kämpa för att få folk att acceptera olika läggningar.
Mm.
Någonting som vi själva på något sätt har uppfunnit.
Ja.
Det blir ju riktigt konstigt.
Ja, precis. Och det är en jättelång, intressant artikel här. Och så pass lång att jag hann inte läsa färdigt innan, för jag började läsa lite och tänkte, det här är jättekul, det här ska vi prata om. Men så satt jag med ner för ett tag sedan innan här och började liksom läsa och insåg att jäklar vad lång den är, så jag har inte läst igenom hela artikeln.
Tänk om det är värsta twisten på slutet.
Ja, precis. Det skulle kunna vara.
Som du har missat.
Ja, det hoppas jag att det inte är, för då skulle jag känna mig lite dum. Ja, men hur ett sånt här uttryck som vi ser som någonting som är så självklart, som heterosexuell eller homosexuell, någonting som bara finns, någonting som beskriver någonting som ändå är, medan innan dess, innan man hade orden för att uttrycka det, så fanns inte de olika läggningarna ens. Och det kan fascinera mig så extremt mycket, och det är samma som, nu vet jag inte riktigt sanningshalten i det här, men att innan någon gång på, minns inte om det var 50-talet eller sådär, så fanns liksom inte uttrycket halitosis, som i dålig andedräkt. Förrän någon uppfann en munskölj.
Nej, precis. Listerin, va?
Ja, precis. Mm. Och så tycker man, ja, men det här, för att sälja det här så måste vi beskriva felaktig typ av andedräkt, eller hur man ska säga.
Men det är som att man måste, inte fanns innan. Man måste skapa ett tillstånd som man har en lösning på.
Tack, det var orden jag letade efter. Och det är så fascinerande, för nu finns ju uppenbarligen dålig andedräkt.
Mm.
Det fanns inte innan. Folk hade en andedräkt. På något sätt. Folk luktade olika. Men inte att det var någonting fel. Och då tänker jag ibland på 1984. Inte årtalet, utan boken.
Ja.
Hans idéer om språket och hur vilken makt språket kan ha och har. Och så läser jag något sånt här, så tänker jag, så bara, ja, jävlar vad rätt han hade. Liksom. Kanske inte i detaljerna, men i det stora hela. Att, om man inte har ord för att uttrycka någonting, så existerar egentligen inte den saken. Och samma vikt får det åt andra hållet. Om man hittar på ett ord för någonting, så helt plötsligt så finns den saken.
Ja.
Och det kan vara någonting positivt, eller det kan vara någonting negativt. Det kan ju vara så att ha de här definitionerna nu som vi har. Mm. Kan ju faktiskt kanske vara en bra sak som du pratar om, för att människor med en viss dragning kan känna sig fri. Om vi får en acceptans för det. Men på samma sätt så fanns ju liksom inte heller behovet av att skapa den acceptansen innan.
Nej, precis.
Man hittade på uttrycken. Mm. Och jag vet inte hur det var innan. Jag levde inte då. Jag vet inte hur det var att vara någon som dras till personer av samma kön. Innan ordet homosexuell fanns, innan ordet heterosexuell uppfanns, innan det fanns en avdelning däremellan. Innan sexuell läggning var en grej man kunde ha eller inte ha.
Nej.
Det kanske var jättejobbigt, det kanske var, man kanske var förtryckt, fast man inte hade ord, kunde inte sätta ord på vad man var förtryckt för eller vad man mådde dåligt över. Det finns ju jättemånga som har haft olika typer av psykiska sjukdomar förr i världen, eller blivit diagnostiserade eller satt i sanatorium eller vad som helst.
Mm.
För någonting som är illa definierat, som kanske nu skulle falla in i ramen sexuell läggning, som man kanske då kände som avvikande, och man blev satt i ett hem. Man blev liksom undanförd från den allmänna populationen för att man inte passar in, definierad som sinnessjuk eller någonting annat, sinnessvag eller så.
Mm.
Men när man har definierat upp det här, så kanske man kan börja komma till en acceptans för att det finns.
Mm.
Jag vet inte, men det är jätteintressant att tänka på. Framförallt så är jag så fascinerad av språk på det här sättet. Alltså just hur man kan ändra och definiera om och få saker att dyka upp eller att vara rätt eller fel.
Mm.
Ja, men framförallt också alltså vad som är hönan och vad som är ägget. Att det, ja. Man tror att vi har orden för att beskriva hur saker egentligen är, men i förlängningen kan det istället bli att det förändrar hur saker är.
Mm.
Det är ju väldigt intressant.
Precis. Mm. Och vi kan ju inte veta hur det var innan, annat än vi kan läsa såna här texter som försöker förklara delar av det. Men det förklarar ju inte, för vi har ingen egentlig data på hur det var att vara på det sättet innan det definieras fram. Fanns, var det ens ett problem? Det kanske inte var det. Det kanske var ett stort problem, fast man kunde inte definiera vad det var som var problemet.
Mm.
Ja, det är ganska svårt att fråga folk, hur känns det att det här inte har en etikett?
Mm. Nej, ja, absolut.
Så att det blir... Precis. Ja.
Men jag trodde ändå att de här liksom begreppen var betydligt äldre än så.
Mm.
Det är ju väldigt... Det är ju lite uppvaknande att det inte var så.
Ja, men sen... Som liksom sagt, det är någonting som vi tar för givet. Och eftersom vi tar det för givet, så tror vi att det alltid har varit så. Och man pratar om, när minns vi i skolan, man pratat om sexualitet och homosexualitet, heterosexualitet eller sexuella läggningar och olika saker. Men redan i antika Grekland så var det hade män sexuella relationer med varandra. Och så beskriver man det som någonting som vi nu definierar som homosexualitet. Vilket också får oss då att tänka på det som homosexualitet redan då. Mm. Även om det, om man, som man läser i den här texten, handlar om olika typer av sexuella handlingar, men inte en sexuell läggning.
Mm.
Att det är läggningen som har tillkommit i efterhand. Men att någon bara har sex med någon, det har inte någonting att göra med hur man är som person.
Mm.
Så att när nu vi pratar och försöker normalisera och försöker liksom, ja, det finns en skala, man befinner sig någonstans på skalan, så för att man har, om en man har sex med en man en gång, betyder inte att man måste vara homosexuell. Det är ju inte sexet som är homosexualitet, så det blir problematiskt eftersom ordet sex finns med i homosexualitet. Det spelar ingen roll vem man har sex med. Homosexualitet eller heterosexualitet, men
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du definierar bisexualitet eller var som helst på skalan. Det handlar ju om vem man blir attraherad av eller kär i. Vem man känner att man vill stadga sig med, gifta sig med. Sexet är ju en del av det. Det har ju ingenting på det sättet med könet att göra. Man blir väl kär i en person. Och den personen har ett kön. Mm. Men sexdelen av det är ju inte det man utgår från. Det är inte så att jag blir kär i någon och så tänker jag, nej men undra om det är en tjej eller kille. Nu brukar det vara ganska uppenbart, men det är liksom det är inte det första ändå, utan det är ju känslorna som finns där. Men jag försöker liksom komma till någon slags tanke själv här om att separera handlingen från känslorna. För det finns ju någon underlig sak i vårt samhälle, i våran kultur, där en handling definierar läggningen. Men läggningen borde ju vara något helt annat, om man nu kan definiera att man har en läggning på det sättet. Men
ja, om det ens är intressant att definiera den läggningen.
Nej, precis. Det borde ju kanske egentligen inte vara då. Men vi har liksom här, vi vill kategorisera, vi vill lägga in i boxar och sånt där. Och att jag hittills bara har haft relationer med kvinnor, betyder det att jag inte någon gång kan bli kär i en man? Eller ha en relation med en man? Måste det vara så binärt?
Nej, förhoppningen är att det inte behöver vara det i alla fall.
Ja.
Nej, men det tror jag väl, det finns ganska solid forskning på att det är väldigt, väldigt få som människor som är alltså allra längst ut på den skalan, att det är en i viss mån glidande skala.
Mm. Men det kanske inte ens finns en skala. Mm. Det är två olika saker. Det är vem man blir kär i och vem man har sex med. Det kan vara två olika saker. Ofta så är de liksom samma, man har sex med den man är kär i, eller man är kär i den man har sex med. Men vem man blir kär i
på attraktion då, skulle jag väl tro, väl det som, alltså det är väl där man kan säga att man inte är, det är väldigt få som är binära i den.
Mm, ja, precis.
Precis.
Ja.
Ja. Ja, det är väldigt intressant.
Det här kan man diskutera jättelänge utan att komma någonstans.
Absolut, absolut.
Och särskilt om man inte ens orkar läsa färdigt artikeln. Så.
Ja.
Ja, det kan
det tänker jag göra, men jag har bara inte gjort det än.
Vill du höra lite om vittnesbörd istället då? Nej,
vilken bird?
Det är
bird.
Ja, tack.
Ja, bra. Jag har läst den kristna tidningen Världen idag som jag gör lite då och då.
Mm.
Japp. Mm. Min favoritrubrik på den sidan, det är ju den som heter vittnesbörd. För där läser man så mycket stolligheter. Jag läste med familjer, inget ont om dem. De är säkert jättegulliga och trevliga. Och, alltså jag vill väl brasklappa lite innan här, för att jag tycker att det är ganska ofräscht med folk som ska klaga på andra människor som faktiskt försöker hjälpa folk i världen. Alltså det är väldigt lätt att sitta på sin röv och bara klaga på vad alla andra gör fel, så man slipper bidra med någonting själv. Och jag vill verkligen inte att det ska bli så här, men vi måste ändå kunna diskutera det faktum att ja, det handlar om mission, så kan vi väl säga. Det är en familj med två vuxna och tre barn som har beslutat sig för att flytta då från sitt trygga villaområde i Norrköping till andra sidan jorden i Australien för att börja jobba för en organisation som heter MAF. Är det någonting ni har hört talas om tidigare?
Nej.
Det är Mission Aviation Fellowship. Och det är att de med flygplan så når de mest avlägsna och isolerade platserna med hjälpinsatser av olika slag, men också då givetvis mission och biblar.
Mm, såklart.
Ja. Och den här familjen säger då att det är klart att de vill hjälpa till och de tycker det är viktigt med det, men också givetvis då att sprida det kristna budskapet. Och det är ju jag vet inte, jag blir lite så här. De säger så här själva att vi är inga predikanter i traditionell mening, men vi lever våra liv så att det blir en predikan. MAFs arbete handlar inte bara om att flyga från en punkt till en annan. Den viktigaste uppgiften är att bygga en grund för ett missionsarbete. Evangelium i kombination med sociala och medicinska insatser för att det ska fungera allting. Mm. Och det gör lite ont i min mage när det står att det är att de åker till de mest avlägsna och isolerade platserna. Det känns ju. Jag vet inte om jag säger det här för att det inte ska låta liksom hemskt. För att, jag menar, det är jättebra att de kommer med mat och medicin och vatten och allt sånt där. Men det är liksom när man läser det här. Medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten, biblar och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling.
Det är väl den där sista då?
Ja. Alltså, vad fan? Jag undrar vad det är för människor som de prackar på det här och hur liksom. Jag förstår ju att de själva säger nej, men det är helt frivilligt att ta emot det här budskapet liksom. Men det blir ju inte riktigt så om en person står med rent vatten och mat och den andra personen står med ingenting. Det är ju inte riktigt en rättvis situation för den personen då. Att nu ska, och så ska du ta ställning här till om du tror på det här som jag säger.
Nej, men så är det ju. Det är så de här organisationerna jobbar.
Jag blir bara så ledsen att det ska behöva vara så här.
Jag förstår. Jag tror jag förstår, Frida, vad det är som gnager dig med det här. Jag får liksom också lite en sån känsla. Och en sak som jag tänker på, och det kan vara helt fel, men de tar sig till de här mest avlägsna platserna, försöker träffa människor som kanske liksom egentligen inte har någon kontakt med civilisationen annars. Behöver de den hjälpen? Alltså, de kanske inte behövde den innan vi kom dit med den. Jag känner att jag fortfarande är lite inne på samma underliga som jag var i förra artikeln här med hönan ägget tankar liksom, de kanske klarade sig helt okej Jag vet inte vad det är för samhällen de tar sig till, men de mest avlägsna och isolerade platser.
Mm.
Om de är så avlägsna och isolerade att de inte har någon kontakt med civilisation annars, de kanske klarar sig bra.
Mm.
Visst, de har inte den typen av modern medicin, men innan behovet av det finns på det sättet. Det kanske inte fanns innan man kom med det, menar jag.
Jag förstår vad du menar.
För vi kanske samtidigt kommer med de sjukdomarna också. Jag vet inte riktigt vad.
Nej, men jag vet inte heller, eftersom det inte står i detalj här vad de gör heller. Men, eller så här står det. Varje dag har MAF 135 plan igång i 35 länder. Var tredje minut startar eller landar ett MAF-plan någonstans i världen. Och det är ju liksom skitbra med allt det de kommer med, förutom det här kristna budskapet. Varför måste det med? Jag fattar verkligen inte.
Nej, ja, det är ju för att det är därför de är där.
Ja men precis.
Ja.
På något sätt, det är ju själva definitionen, eller själva meningen med uppdraget för dem.
Ja, men åk med bara det då. Får vi se hur bra det går. Gör ett blindat test liksom.
Mm.
Testa och åk till en by med bara det kristna budskapet, och så åker ni till en annan med vatten och ett kristet budskap, så får vi se. Mm.
Men
det har de ju gjort.
Jag försöker,
de vet
liksom
att det inte funkar.
Ja, i och för sig. Men vad jag tänker är, man ser sig själv som en så god människa som kommer med två typer av hjälp samtidigt. För den ena hjälpen är ju den rent påtagliga, medicinsk vård och rent vatten och liksom allt sånt där. Och den andra är ju den själsliga. Behovet av de två bitarna är ju lika stort hos de här människorna.
Mm. Ja, för de ser det alltså som att de kommer med liksom en dubbel uppsättning hjälp, medan jag ser det mer som någon slags utpressningssituation.
Precis.
Mm. Ja.
Jag håller väl mer med dig, Frida, med dem, men jag kan också förstå, alltså, är man så djupt troende och att det enda rätta är den tron, och det är lika viktigt som det fysiska, så har man är ju så rättfärdig i det beteendet, att okej, okay, att vi tar med oss mat och det här, och för att på något sätt fösa in dem i den kristna skaran, för att det är liksom ett gott syfte med det.
Mm.
Utan alla de här grejerna så skulle de inte lyssna på oss, men det är för deras eget bästa.
Mm. Nej, alltså för de som är mest inne i såna här grejer, så är det ju nog faktiskt lite så att ingenting av det här världsliga och kroppsliga spelar egentligen någon som helst roll.
Utan, borde inte göra det om man är riktigt troende nu.
Nej, utan vad man är ute för är att rekrytera så många själar som möjligt.
Ja.
Och då gör man det med vilka medel som helst. Men kyrkan har ju faktiskt bokstavligen använt vilka medel som helst när det gäller till att konvertera människor till tron.
Ja, det är
och det här är ju en av de grejerna. Man har helt enkelt upptäckt att socker fungerar bättre än vinäger, helt enkelt. Och då kommer man ut och så säger man då att ja, men här har vi lite antibiotika och lite andra grejer som ni behöver, lite konserver och sånt där, och så det enda ni behöver är att ta en varsin bibel också, och så bara säga att ni tror på det här och bara med lite och bygga gärna en liten kyrka här eller någonting, så ska ni se att det här blir jättebra. Och jag menar, det är ju rent, alltså för deras egen del, ett rent utnyttjande av människor, för att deras syfte, som man ser det, är ju inte att mätta någon eller att bota någon från någon malaria, utan det är ju för att de ska rekrytera själar till sin egen organisation och klappa sig själva på axlarna för att de har, oj vad många vi rekryterade. Så det var ju en byn, det var ju 250 personer som nu är kristna. Och jag menar, som sagt, annars hade de inte gjort det. Hade de sagt, någon sagt till dem att ja, ni får fortsätta, ni får hålla ert 90-konto och ni får ha allt det här, men ni får inte använda biblar och ni får inte nämna er religion. Går det bra eller? Då hade de klivit av allihopa. Det hade inte funnits några 135 plan i 35 länder som lyfter och landar.
Men det är det som gör att det blir så osmakligt. Och samtidigt så gör de säkert positiv skillnad i många människors liv. Så jag vill ju liksom inte pissa på det heller.
Mm.
Nej. För det är inte som att jag åker runt i något plan utan ett kristet budskap och delar ut mat och räddar liv. Det gör jag ju liksom inte.
Nej.
Så därför känns det som att jag kan inte riktigt bara klaga på det här. Jag förstår ju ändå att det är inte 100% negativt, men det ger ju ändå en lite bitter eftersmak. Att man måste samtidigt pracka på människor sitt budskap, för annars är det inte intressant att hjälpa dem liksom.
Nej, jag är med på vad du menar, Frida.
Ja.
Det är svårt att riktigt samsas med de två bitarna.
Ja, och det är ju det det liksom också kanske lite är till för. Alltså just det här att man grumlar ju vattnet. För ingen av oss kan ju sitta och säga egentligen att ja, men vi är emot att man ger människor mat när de är hungriga.
Nej.
För det är vi ju inte. Men å andra sidan, det är ju så här också. Jag vet, Matt Dillahunty till exempel, som ni känner till, är ju med i artistföreningen i Texas. Jag har precis glömt vad den heter, men den är ju ganska stor i alla fall, och de har ju det här jättebra programmet till exempel då. Och det han pratade om i ett av avsnitten, så pratade han om just det här att om kyrkan har att de delar ut smörgåsar till hemlösa, så är det så att då har de så här att okej, här, kom hit så får ni smörgåsar, är ni hemlösa kom hit så vi ser att ni får smörgåsar. Enda lilla detaljen är att de måste sitta igenom en gudstjänst först, sen får de smörgåsar. Så att de drog igång en, istället att ja, de åker ut och delar ut smörgåsar, men man behöver ingen gudstjänst. Och självklart blir det mer populärt. Och jag behöver inte sitta och lyssna på den här skiten när jag får en smörgås. Och det är ju lite så att det är klart att om man identifierat och säger att men här finns det uppenbarligen ett behov, sen vet man ju inte, så, precis som du säger Henrik, hur ser behovet egentligen ut? För att alltså, det blir en sorts muta som man erbjuder. Man åker ut och så säger man då att ni får det här om vi får det här tillbaka. Istället då för att man åker ut och säger att vi får det här för att vi vill att ni ska ha det bra. Det är så sådana här Gates Foundation och sådana här gör. Alltså de åker ut, de botar sjukdomar, de borrar efter vatten och alltså, fixar brunnar. Och de gör grejer. Och de säger inte att ni måste sitta igenom en liten gudstjänst bara så fixar vi en brunn. Bygg en liten kyrka så fixar vi en brunn. För det är ju en sån här ren, alltså det är en sorts gisslantagande egentligen.
Ja.
Säger du att det är tråkigt att ni har fått malaria i byn här. Det finns lite grejer ni behöver göra så botar vi er. Mina, hur är det egentligen bättre än den här guden de tror på som gör folk sjuka och sen säger att om ni bara tror på mig tillräckligt hårt och ger lite pengar till den här lokala kyrkan så ska ni se att jag botar den här cancern igen som jag skapat av någon jävla anledning.
Ja, det är så jävla ologisk väg att gå, kan jag tycka.
Ja, men hela
kringelkrokar.
Hela mekanismen är smaklös och jag tycker att man ändå måste våga tycka att den är det. För att det tar emot, det gör det även hos mig. För att det som tar emot är ju inte just det här att de åker ut med mat eller att de åker ut med medicin. Utan det är att de också åker ut och delar ut biblar och talar om de här grejerna för folk, den här livsomvändande sanningen då som de kommer ut med inom citationstecken, såklart. Det är,
nej,
det som
absolut
gör det så otroligt smaklöst. Och,
ja, men, helt sant.
Så det som istället, alltså det som jag tror vi alla skulle föredra egentligen är väl det att okej, men identifiera då ett konkret behov och så skickar vi dit mat.
Ja, absolut.
Som jag är med i en lista på UNHCR till exempel, så att jag får ett sms om det händer någonting. Alltså att de, nu har vi en extra stor insats där vi behöver 170 spänn. Ja, då skickar jag 170 spänn. Vi har en sån här grej. Vi behöver 300 kronor. Okej, men då skickar jag 300 kronor. Alltså, mycket bättre att det är på det sättet. UNHCR åker ju inte ut och kräver att de ska få dela ut en bibel också tillsammans med smörgåsarna.
Nej, absolut. Så är det. Jag brukar också skänka, ska jag säga. Så det är inte som att jag inte gör någonting. Men det blir fortfarande så här, när man ser människor som bara så här, okej, jag lämnar allt det trygga jag har här för att åka iväg och hjälpa folk, eller vad man ska säga, så känns det väldigt jobbigt att kritisera dem, för jag gillar inte heller när människor är så här, att man ska försöka rota fram ett problem i någonting och så klaga på det istället för att se det som är positivt. Men här är det ju faktiskt ett strukturellt problem och det måste man ju kunna ta upp.
Ja, och det som blir ett problem, det som blir ett väldigt allvarligt problem, det är när hela byn har konverterat till kristendomen och bestämmer sig för att Fatima i hytta nummer 7 är en häxa. Då blir det ett jävla problem för henne. Och det är sånt som de här böckerna innehåller. Och det är sånt man tränar upp folk till att tro. Att, men du vet den här geten som dog förra året som verkade frisk. Hur kunde det hända egentligen? Någon i byn måste ju vara en häxa, annars skulle vi ha grödor i år också. Det är såna här idéer som planteras hos såna här befolkningar. Och det finns gott om riktigt otroligt vidriga videos på YouTube där kristna i exempelvis Afrika bränner häxor. Och det här är sådana, alltså, idéer som kanske inte fanns tidigare. Så att, ja, det är tudelat. Alltså det är inte harmlösa idéer som planteras.
Nej.
Och det är definitivt inte, alltså, isolerat. Det är inte så att bara, oj, 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 men nu gick de över, nu sa de ju bara det här och då fick de det här tillbaka. Så att det kanske är ett nettogott, så att säga då, för samhället i stort, men det leder till andra saker också. Så att, ja. Det, ja. Nej, det, jag tycker inte man ska inte låta sig förföras av det faktum att det finns positiva komponenter i det, för då kan man prisa nästan vad som helst. Jag menar, det är få saker som är odelat negativa eller odelat positiva för den delen. Det är väldigt få som tycker att ja, Nazi-Tyskland var ju dåligt, men Autobahn.
Ja, jag vet några stycken.
Ja.
De är ju typ nazister också, så det är inte så
konstigt. Ja, nej,
nej, men absolut. Och sen får man väl försöka komma ihåg att det finns ju faktiskt religiöst obundna välgörenhetsorganisationer. Så
ja, ja.
Det är ju bara att stötta dem så mycket man bara kan.
Det finns gott om sådana. Ja. Så att, det, ja, precis. Gärna, alltså, ge pengar också, ge stöd och hjälp till organisationer som erbjuder stöd och hjälp utan asterisker. Det är väl...
Ja, alltså, det här kanske vi ska ta upp lite mer i något annat avsnitt. Jag har varit lite tur kring det. Jag vet inte om ni har sett här Love and Hope, den här organisationen i Nepal. Vi pratade lite om grundaren tidigare, vad han heter, Jonathan Alvén kanske. Det har varit lite turer kring dem i alla fall, att ja, de har kritiserats för att de inte gör exakt det de säger att de gör, att det är lite sammanblandningar med en kristen hjälporganisation som de också har, som okay. typ bygger bibelskolor och det är inte så de har brandat den här organisationen. Men det har varit väldigt mycket kring det där. Jag har inte hunnit sätta mig in i det. Vi kanske kan prata om det någon annan vecka, men det är ju också en sån här, jag tror att jag har gett pengar till dem och det känns ju inte jättebra så här när man inte vet riktigt.
Mm.
Har de pengarna blivit till en bibel någonstans istället för att hjälpa en tjej? Det vet ju inte jag.
Mm.
Man vill ju inte behöva oroa sig för det, kanske.
Nej, exakt.
Ja.
Ja, nej. Vi är väl klara med den biten för idag i alla fall. Vi ska gå vidare och vi har ingen kvack ju, men vi har 2 000 kvack istället.
Oj.
Oh.
Ja, vi ska börja med Attila Joldas på Expressen som har skrivit en väldigt slagkraftig krönika som har titeln När ska svenskarna växa upp och sluta tro på horoskop? Och han ifrågasätter då egentligen varför tror folk på astrologi men inte Gud? Idéerna är lika förlegade, både med ungefär 3000 år på nacken. Trots det tycks astrologin ha överlevt det som tog koll på teismen. Vi har gjort oss av med en fiktivt väsen som styr våra liv och skänkt bort dess allsmäktighet och karaktärsdrag till solen, stjärnorna och planeterna. Bibeln? Nej, nu kan välstånd och lycka formuleras på en halvsida i dagens tidning. Han verkar lite trött på det här med ett horoskop. Och ja, det... Det känns som en kritik som är befogad, så att jag tycker vi säger 1000 kvack till Attila Joldas för en bra krönika om horoskop tro.
Absolut.
Ja, ska vi ta och avsluta med en smått tyrannisk insändare kanske?
Mm. Handlar om sekularismens tyranni.
Ja, oj. Den ja.
Mm. Jag är säker på att för de flesta av er är det en rätt vanlig vecka. Det är det inte för mig och flera 100 000 svenskar. Vi riskerar i och med domen i EU-domstolen 14 februari att kunna bli avskedade från våra arbeten utan vidare spisning för att vi bär våra religiösa symboler. Risken är inte stor, men den är verklig och den drar åt banden av otrygghet som är tänkt att skapa trygghet för er, ännu hårdare för oss. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag beställde inför en sån situation. Alltså vad jag skulle göra sedan jag blivit av med jobbet, menar jag. Aldrig att er förtryckande lag ska få mig att ta av mig min turban, klippa mitt hår och skägg eller ta av mig andra religiösa symboler. Möjligt, ironiskt nog, att jag skulle se mig tvungen att flytta till Norge eller Storbritannien. Jag trodde aldrig att EU-domstolen skulle låta sig påverkas så av Frankrikes sekulära extremism att man fällde en sådan dom. Om flera svenska fackföreningar menar allvar med sina fagra ord om mångfald, så är det dags att visa det nu. Stoppa det sekulära förtrycket mot religiösa i EU nu.
Mm. Okej, okay. Den sista meningen var väl kanske lite överdriven, eller?
Mm. Jag har nog missat vad den här domen handlar om. Jag förstår i grova drag av insändaren här vad det handlar om. Men sekularismens tyranni tycker jag är fascinerande. Och den här hårda ställningen att jag skulle aldrig kunna säga av mig från mina religiösa symboler, oavsett vad de är.
Nej, precis.
Och så undrar man väl det som är extrem.
Ja, ja, precis. Samtidigt som jag gillar inte att man ska behöva, alltså, jag vet inte, det är ett idealiskt samhälle så skulle väl alla få,
ja,
inte bete sig hur de vill, men jag menar, ifall han har en turban på sig eller inte, det påverkar ju verkligen inte mig liksom.
Det stör inte mig överhuvudtaget, och det här med religiösa symboler på något sätt, och jag har missat vad den här domen faktiskt innebär.
Jag tror det börjar med slöja.
Ja, förmodligen, och det är så mycket, så mycket annat som börjar där.
Ja.
Ja. Nej, det är svårt det här också.
Ja.
Ja, fast det behöver ju ändå, jag menar, om man ska prata rent generellt mot ett förbud så, eller om ett förbud, så är det ju så att jag känner väl ändå att det behöver motiveras på något sätt, utöver det att det är en religiös symbol, för att det är ju egentligen innehållslöst för alla.
Ja, ja, precis.
Alla som inte är en del av den religionen, jag menar, om jag helt plötsligt bestämmer för att en keps är en religion, eller en symbol i min egen religion, så är ju den
ett durkslag.
Ja. Men då blir det religiösa symboler, så att,
ja, precis.
Jag menar, det är, ja, jag vet inte riktigt vad man kommer fram till där, men alltså vad syftet är.
Nej, det känns lite luddigt. Precis. Ja. Det måste finnas något syfte med det för att ens gå vidare. Ja.
Ja, ja. Ja. Får hoppas att det går bra för Niklas i alla fall, att han får behålla sin turban och sitt skägg.
Det hoppas jag också.
Ja. Ja, och med detta då så är vi kanske lite klara för den här veckan.
Yes.
Ja. Då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
På den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Jag måste testa här bara. Det var ett fel år. Så.